Ja, den här signaturen. För alla ni som har lyssnat på Tyresö-radion länge, då vet ni att det här är ett program som heter Uppdrag Tyresö. Och nu har jag inte de vanliga gamla poliserna här. Jag brukar ju ha flera poliser här i studion. Vi brukar prata kriminalitet. Det brukar vara Tommy Hansson, men han har dumt nog gått i pension. Och även Lars Alvarsjö som har varit stationsbefäl har också gått i pension. Men som tur är så kastade Tommy över stafettpinnen till vem då?
Ja, Jon Metz, precis. Jag känner mig mer kidnappad tror jag. Men okej, vi tar stafettpinnen. Nej, men det stämmer. Jag jobbar som polis, jag är polis. Jag jobbar lokalt i Haninge, Nynäshamn. Men det jag tillhör ju då polisområde syd, ja. Där bland annat Tyresö är mer.
Ja, och du bor i Lindalen.
Jajamän.
Ja. Och du, jag hörde det alldeles innan, vi satt i solen här, det hade regnat och satt vi i solen en stund där innan, att du är uppväxt i, inte i Tyresö?
Nej, inte uppväxt, nej, jag är uppväxt i Skogås.
Skogås?
Skogås och sen Haninge.
Haninge, ja. Så det har hållit det ända fast på Södertörn?
Ibland så dök man ju upp här i sin ungdom också, men det är preskriberat.
Får man fråga vilken ålder du har?
Ja, absolut.
Ja,
jag ska svara också. Ah, förlåt. 45 år. Så jag känner mig ung när jag hänger med Tommy.
Vad bra. Ja. Och ni hör att någon annan skrattar fint här. Vem har vi med oss i studion?
Det var ofint att jag började skratta bara sådär. Men det var en rolig och bra start.
Ja.
Jag heter Mattias Tegnér och är riksdagsledamot från Tyresö för Socialdemokraterna.
Japp. Och det som är bra då, Mattias Tegnér, du har ju, eller man ser ju dig på valaffischer. När vi, ja, förmodligen när man hör det här så har valet redan varit också, för det här programmet sänds lite innan valet, lite efter valet. Och då finns det vissa frågor som jag tror att samtliga politiska partier i Tyresö är eniga om. Vad står det på din affisch?
Det handlar om, det finns flera, men den som syns mest, det är att man ska kryssa en Tyresöbo för en lokal polisstation i,
ja,
Tyresö.
Är det något parti som är emot det?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det, men jag vet inte.
Nej.
Och det är ju, alltså, utmaningen är ju att det är ju inte kommunpolitiken som bestämmer det, utan det är ju ytterst polismyndigheten som gör det. Däremot har jag som riksdagsledamot försökt driva att vi behöver en polisstation i Tyresö.
Ja.
Och det jag kanske också försöker driva, det är ju inte bara Tyresös fråga, utan att det faktiskt behövs fler polisstationer generellt sett, eftersom att det är viktigt för uppfattningen om trygghet för många medborgare.
Jon Metz, du var ju med när den här nya organisationen var 2015. Då gjorde man om allt.
Det gjorde man. Det var den största ombyggnationen i myndighetssverige någonsin, skulle jag säga. Det säger de i alla fall. 2015.
Då hade vi en lokal polisstation här med, jag tror, 20 poliser.
Mm. Jag var inte aktiv i den, men absolut, det fanns poliser här. Och sen, som tyvärr många organisationer, så blir det väl en tynande tillvaro. Och det vart ju också i Haninge polisstation. Den finns ju kvar.
Ja, du var i Haninge samma. Hela tiden, eller?
Jag har varit, ja, precis, det stämmer. Ja. Och där la man ju ner arrest, jourpersonal 2013, om man säger så. Och här så är det ju helt stängt, som sagt. Här har man ju ingen verksamhet som är rätt många år.
För ett tag var väl även Tyresöpolisen utgick ibland från Handen, var man väldigt nära. Nu utgår man från Nacka.
Ja, precis. Alltså, om vi går ännu längre tillbaka i tiden. Innan Södertörn så var man tillsammans. Det här är ju före min tid. Då.
Ja, du är så ung.
Ja, tack. Mm. Nej, men det... Så det, och det där är ju, historien är intressant på det sättet, och man kan ju faktiskt använda sig av den, för jag vet inte om vi är speciellt nöjda med nuläget.
Nej, och som jag brukar säga i alla program när jag gör Uppdrag Tyresö med olika poliser, så är det så att när det händer någonting i Tyresö, man ringer 112, då kommer polisbilar från hela Södertörn, även ibland inifrån stan. Och det är sällan de har koll på Tyresös eget bus. Och det skapar ju mer problem ibland än vad det löser. För att då kan de gå på fel ungar. En gång i tiden så hade vi Klas och Klas här ute. De kunde namnet på familjerna som strulade. De visste vilka ungar de skulle gå på. Så att lokalpolis drar det där, Jon. För att det här med närpolis, lokal... Och du är någonting som heter...
Ja, områdespolis. Och det är det man kallar en lokalpolis nu. Den har haft som sagt många namn, men nu pratar vi områdespoliser.
Och vilket område har du?
Ja, nu är jag Haninge-Nynäshamn.
Det lilla området Haninge-Nynäshamn?
Ja, precis. Nej, men det är inte så litet. Och det finns en hel del att göra där. Och där tror jag att... Vi har ju avstånd också såklart.
Jättestort geografiskt avstånd.
Ja, det är det. Och när det just gäller, om vi ska ta det här och prata om polisstation.
Ja.
Jag har ju bara jobbat lokalt. Och jag har ju sett en ordentlig försämring. Vi pratar inte bara Tyresö, vi pratar ju också Haninge och på många ställen. Vi har ju till exempel en station i Nynäshamn som lever en väldigt tynande närvaro. Mm. Där har man inte lagt ner den än. Om jag säger så. Vi väntar på beslut där. Så tyvärr måste jag säga, nu kanske det blir lite dålig stämning här.
Ja, men vi börjar med den dåliga stämningen.
För jag skulle nog vända mig mot det här budskapet till Tyreseborna att vi ska få en polisstation. Det kan jag nog släcka hoppet som tjänsteman ganska snabbt. För det tror jag inte kommer ske.
Trenden är motsatt.
Absolut.
Trenden är motsatt.
Trenden är motsatt under ganska lång tid. Mm. Man går mot storhushåll. Man har ganska planer. Om vi pratar då polisområde syd som Tyresö och Haninge med om. Sveriges största polisområde. Med marginal tror jag. Där så går man delvis mer mot storhushåll.
Ja. Mm. Och det här, Mattias ska snart få, vi måste bara ge liksom bakgrunden här så Mattias får försöka få till det här. Men när vi gör det här programmet, då var det tror jag förra veckan, nu är nyheten sådana att de åker bara iväg. Det är liksom sådana här små, ja, de flyger iväg, de har glömt bort det. Men då var det i alla fall en 14-årig flicka från södra Sverige som det stod hade skjutit en 17-årig pojke på en skolgård i Södertälje efter att ha lockat honom dit. Och hon har tydligen utfört dådet på uppdrag av ett kriminellt nätverk i utbyte mot 15 000 kronor enligt uppgift. Det är vad man tror. Man tror ju alltid allting. Nu står det misstänkt och så vidare, men någon blev ju skjuten av en 14-årig flicka. Och det är där, på den nivån nyheterna är idag. Och så sitter man där på morgonen och svär. Så här får det bara inte vara.
Nej.
Mattias, nu är det din tur. Mm. Hur får vi ett Sverige att fungera där 14-åriga flickor inte tar, vill ha för 15 000 kronor är beredda att mörda någon?
Jag tror att vi behöver göra väldigt många saker. Och jag tror också den ansats som du brukar ha, Ann, det vill säga att man ska samarbeta och försöka hitta breda lösningar. Det tror jag på riktigt i vägen framåt.
Ja.
Jag ska inte vara jättepartipolitisk, men jag uppfattar att det fanns den typen av ansatser under Löfven-regeringen, och jag hoppas att oavsett vilken regering som kommer i framtiden att man kommer ha ansatsen och försöka hitta breda lösningar. För jag tror inte att det är möjligt. Alltså, även fast det finns vissa saker som går åt rätt håll just nu så är det andra som går helt åt fel håll. Jag tror att jag såg en siffra om att rekryteringen av ungdomar till brottslighet under 15 år har ökat med 900%. När det gäller liksom det dödliga våldet just nu så har det gått åt rätt håll, men det finns mycket som går helt åt fel håll.
Ja.
Ska man klara det här så behöver man vara långsiktig. Jag tror inte att det Sverige behöver är att man skapar en politisk konflikt i det här, utan det vi är eniga om ska vi försöka samarbeta om.
Ja. För att är inte så också, morden, alltså, eller det dödliga våldet sägs ha gått ner, men det beror också på att man är duktigare på att rädda folk. Ja. Folk låg och dog liksom på ett annat sätt. Man är mycket, så att mordförsöken är ju fler.
Ja, men jag försökte bara vara balanserad. Ja. Regeringen är ju väldigt nöjd med att vissa saker går åt rätt håll.
Ja.
Och jag bara konstaterar att på vissa områden har de rätt och på andra områden har de helt fel.
Ja.
Och det vi behöver är en långsiktighet för att på riktigt trycka tillbaks organiserad brottslighet. Och då tror jag man behöver göra flera saker. Vi har ju i valet pratat om en maffialagstiftning. Det tror vi är viktigt för att komma åt gängtopparna. Alltså att vi kopierar det man har gjort i andra länder. Det handlar om kronvittnen och det handlar om ett antal saker för att komma åt dem som är högst upp. Sen behöver vi, och det är ju nytt, jag menar, mordannonser får ju ligga ute. Ingen kan tvinga några av de stora operatörerna, jag ska inte nämna några namn, att ta ner dem.
Nej.
Så kan vi inte ha det.
Nej.
Där måste ju lagstiftningen ändras så att någon kan kräva att de annonserna tas ner. Och gör man inte det så kostar det extremt mycket pengar. Alltså, det är ju en, och det hoppas jag att alla är eniga om. Jag är glad att Magdalena Andersson har lyft det, men det tänker jag, gissar jag att alla partier är eniga om. Men det är ju inte gjort och det behöver göras. Jag gissar att det är bäst att göra det inom ramen för EU, eftersom att de här operatörerna är väldigt stora och inte alltid finns liksom fysiskt i Sverige. Så att jag tror att det ska göras och på EU-nivå.
Fast vi har ju ett unikt läge i Sverige. Vi är enda land som har den här situationen med barn som tar på sig morduppdrag. Vi är alltså barnsoldater i Sverige.
Absolut.
Jon, har du några idéer om hur har vi landat här? Hur tänker du?
Ja, nej, men jag håller med helt klart det här med mordannons. Alltså där behöver vi liksom hålla jämna steg. Och vi kommer väl till det. Vissa lagförslag tror jag absolut behövs. För att vi behöver... det är svårt att hålla jämna steg, men vi får inte hamna för långt bak. Men där, om vi pratar liksom ur ett polisperspektiv, ja, det stämmer ju, vi pratar 14 år. Och om inte det ändras så är man ju liksom inte straffmyndig. Nej. Nu kanske det händer saker där, men kommer det att hjälpa? Alltså vill vi, det är ju en otrolig tragedi på många, många plan.
Ja.
Där så tror jag att vi också behöver orka hålla den debatten i liv. Vi måste orka det.
Hur då menar du? Vilken
ja, nej, men om man tittar då på lagförslag som är ganska repressiva, och det kan behövas i många, många delar, så delar nog jag och många av mina kollegor som jobbar lokalt att, och det tror jag nämnde i första programmet, vad är resten av samhället?
Vad är resten av samhället?
Vad är resten av samhället? Ja. Vi är en 24/7 myndighet och jobbar där ute hela tiden, men det är många gånger vi saknar kamrater. Och där behöver vi... Det är inte bara en resursfråga, det är det ibland, men det är också kanske en inställningsfråga till sitt uppdrag. Om jag sticker ut hakan.
Ja, men säg mer, vad menar du med det?
Ja, men jag tror att många poliser känner en otrolig frustration. Ja. En otrolig frustration att man är ensam. Med de här, alltså om vi pratar den här typen av brottslighet. Mm. Vi kommer ju alltid att jobba liksom ända in i kaklet. Såna här uppdrag skickar ju alla poliser i hela Stockholms syd till Södertälje. Oh, det är poliser från Tyresö eller som utgår från Nacka och från Haninge som åker för att stötta där. Det tar otroliga resurser. Otroliga resurser. Och vi måste ha en... Vi måste orka ha en förebyggande debatt. Vi måste kunna faktiskt titta på socialtjänsten, på kommunen. Var är de någonstans efter klockan 16.00, om jag uttrycker mig lite skarpt?
Ja, Mattias, har du några?
Nej, men jag håller med. En av de första sakerna vi gjorde i Tyresö var ju att se till att det faktiskt fanns fältassistenter i Tyresö.
Ja.
Fram till 2018 så fanns ju inte det. Eller det hade varit borta under ett antal år. Jag menar inte att fältassistenter löser det här problemet, men det är ju en av flera åtgärder för att se till att det finns andra vuxna, andra myndigheter, kommuner som är ute. Jag som också, som du vet, har uppdraget Tyresö bostäder, jag tycker det är viktigt att vi ser till att bolaget säkrar att det finns inte bara vakter som kommer när det är stök, utan vuxna människor som rör sig i våra bostadsområden också när det inte är stökigt, för att liksom bygga förtroende. Så att jag håller med. Det är ju det som är, tycker jag, det absolut viktigaste just nu. Vi behöver både ha repressiva åtgärder för att hantera den situation som vi är i, men vi måste också ha ett förebyggande arbete, eftersom att det finns ju ingenting just nu som tyder på att nyrekryteringen minskar.
Nej.
Och då får vi bara fler människor i fängelse, vilket bara kostar pengar och är mänskliga tragedier. Jag tycker såklart att man ska sitta i fängelse om man gjort ett brott, men vi måste ju på något sätt stoppa utvecklingen.
Vi måste stoppa på utvecklingen. Det som är fascinerande när jag intervjuar olika personer, jag blir väldigt glad att vi har uppsökande fritidsledare. Alltså två stycken personer som är där ungdomarna är. Och de intervjuade jag precis innan sommar. Jag kommer lägga ut en repris också under hösten här på det programmet. För att de är ju ute och känner ungdomarna. De vet vad de heter. Och då har det varit väldigt mycket fokus på Graningsringen eller Bergenområdena. Och nu säger de att det är inte där de hänger längre. Därför nu har det varit så mycket insatser där. Så nu är de ute i strand. Alltså då har de flyttat på sig. De är inte dumma, de här langarna eller vilka det nu är som skapar massa skit. Så att vi behöver ju också människor som vet var ungdomar tar vägen på kvällar och helger och där strulet är.
Ja, nej, men så är det. Och ibland så kan ju finnas, som vi pratade i brottsperspektiv, brottsförebyggande perspektivet. Har vi en jättekoncentration och närvaro i centrum till exempel? Det kan ju finnas en vinst med att få bort dem från vissa publika platser.
Ja.
Men det betyder inte att vi har liksom helt borstat bort problemet. Jag tror att jag kan tänka att många reagerar på att vi pratar om till exempel här i Södertälje en 14-årig flicka. Ja, men det kanske inte är en slump att det är just en flicka den här gången. Det kan finnas en sån strategi att just använda flickor för de här uppdragen.
Därför att då flickor är mer noggranna och gör sina läxor bättre, eller?
Precis. Nej, men det, ja. Som vi vet, alltså det, och där är ju kriminaliteten, de utnyttjar det såklart.
Ja.
Som du säger, de är ju inte dummare än så.
Nej.
Att de vill ju nå sina mål.
Ja.
Det har jag också hört alltså, från de som man träffar som riksdagsledamot, i och för sig informationen som kommer från polisen också, så har jag hört samma sak under ja, men, kanske ett års tid. Just att många av de nya utförarna antingen är flickor eller ser ut på ett sätt som kanske gör att det är lättare att utföra dådet. Det vill säga
att klara av det. Att ja. Inte, vi ska inte ha så mycket felskjutningar, menar du?
Nej, men kanske också att det är fler barn, fler barn som ja. Ser ut som jag såg ut.
Tar på sig det här?
Ja, eftersom att under en period så var det i alla fall fler som tänkte sig att det var inte så utförarna såg ut.
Nej, det här är ju helt otroligt. Jag tänkte vi skulle kolla lite grann, för det skickade till er innan för att vi skulle förbereda oss lite. Det, under den här mandatperioden som varit med Tidö så har det trummats igenom fullt med olika lagar.
Får jag en chans att säga någonting om polisstationen sen bara?
Ja, det tycker jag vi tar på slutet.
Ja,
för jag är för polisstation. Och jag tror att det är faktiskt så att Jon har rätt. Att en polismyndighet försöker rationalisera så gott de kan.
Ja, men det blir en cliffhanger tycker.
Ja, exakt. Men vi börjar med dig, Jon. Ser du några av de här massvis med olika saker som handlar om hårdare straff och säkerhetszoner och det här med förverkande av saker, alltså alla de här saker som har ändå lagstiftats om. Vilka av de här verktygen som ni har fått i er verktygslåda, som man säger, har hjälpt er i ert arbete, skulle du säga?
Nej, men det är sant. Den här gången fick jag ju, som sagt, jag var inte kidnad på den här gången. Du skickade faktiskt frågan innan. Jag vet inte om det varit lättare. men jag funderar på det och vad just liksom det lokala perspektivet Tyresö. Ja, alltså det är ju väl lite på samma spår som jag pratat om. Då pratar vi om de sekretessbrytande lagstiftningen som kom, tror jag, i slutet av förra året.
Ja.
Och där...
Vad var det för någonting?
Ja, att vi kan lättare dela information med kommun till exempel.
Med sociala, skolan, polis, allihopa.
Ja, precis. Och också andra myndigheter. Vi har ju haft, jag jobbar fortfarande med ganska mycket myndighetssamverkan och kommunsamverkan. Och där måste vi liksom jobba som ett lag.
Ja.
Vi måste börja jobba som ett lag. Vi kan inte sätta upp hinder för varandra. Det är ju liksom ruta ett. Vi kommer ha tillräckligt svårt ändå. Men vi måste absolut liksom jobba som ett lag.
Men när ni sätter tillsammans, och du jobbar i och för sig i Haninge, om skola, socialtjänst, fritidsledare och allihopa sätter tillsammans, har ni samma bild? Att ni, säger, ni vet att i den här porten, i det här huset, här finns det en massa strul, här pågår det såna här saker, de här ungarna funkar inte, skola, deras familjer, bla bla bla. Får ni den kollen?
Ja, det korta svaret är ja. Det är inte ett lätt problem att lösa. Det kräver ganska mycket organisation ändå. Det är det jag menar. Vi måste riva de hindren så vi kan prata öppet om våra gemensamma problem. Och jag menar, jag kan ju säga bara som ett exempel för innan här. Och vi har ett exempel samarbete med Skatteverket. De har sett på sin lagstiftning ganska hårt. Och där jag har frågat då, om man har liksom kunskaper om företag med kriminella kopplingar och sånt där. Och de har ju inte velat ge någon information.
Förut?
Nej, och då kom de ju på att om de är tysta när jag frågar, då har de ju inte gett någon information. Så de kunde sitta tysta på mötena. Så om jag frågar, är det ett problem här? Och så är det en paus. Då vet jag att det är intressant. Men de kunde säga att det inte var intressant.
Men,
så det blir ju liksom ett löjenhetsskimmer över det.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och det skulle jag säga är det viktigaste, att vi river de hindren för att kunna liksom, samarbeta på ett effektivt sätt.
Men nu finns det lagstiftning i alla fall på att kunna prata.
Ja.
Få ut information mellan varandra.
Ja, det är bättre nu.
För att då backa tillbaka. till stenåldern, förra årtusendet, där min far jobbade som lärare på Nyboda skola. Och vi hade närpoliser här. Och när det hände någonting, min fars sambo var kurator, då gick polisen in i skolan direkt in till kuratorn och sa: nu har det hänt det här, vem kan du? Då gick de ut tillsammans och frågade liksom, de tog ju de här ungarna jättefort alltså, för alla visste ju vem det var som hade gjort något. Och det var ju liksom ingen snack. Nu går det inte att prata ens med sin släkting. Ja, vilket område har ni mest problem med? Det går inte, det är väldigt mycket slutet. Mm. Därför att hur ska vi kunna ta hand om problemen om vi inte pratar om dem? Mm. Mattias?
Nej, men så här, samhället har ju förändrats och det skapade behov av olika typer av sekretessregleringar. Det, som privatperson är jag glad över det, eftersom att det finns många företag som använder den typen av information. Så i grunden tycker jag att den här typen av lagstiftning är bra. Det är helt uppenbart bara att den inte har, så här, den uppnår inte det man vill uppnå och skapar jättemånga problem. Ja. Så vi har ju flera omgångar försökt riva ner den här sekretessen och varje gång har det blivit lite bättre, men vi har ändå inte blivit nöjda. Jag hoppas att det fungerar nu, men jag är rädd för att vi kommer... Att det är ett problem som fortsätter, att vi ännu en gång behöver riva ännu fler sekretesshinder, för att man är försiktig, för det är en avvägning. Så.
Ja, det är en våg.
Men det är helt uppenbart att det är den här vägen vi behöver gå, eftersom att den organiserade brottsligheten är extremt organiserad. Det kom en ESO-rapport under förra året.
Vad var en ESO-rapport för någonting?
En offentlig myndighet.
Är det Amir som står bakom
det? Ja, precis. Mm. Ja. Och de konstaterar i alla fall att den svarta och grå ekonomin totalt sett är, om jag kommer ihåg rätt nu, 327 miljarder varje år. Och då är det ju allt ifrån liksom ren brottslighet till olika typer av svindel, bedrägerier och liksom hela skalan. Och ska vi möta den typen av organiserad brottslighet, då behöver vi använda alla verktyg vi har och troligtvis utveckla flera, eftersom att det här är liksom, det är ingen liten langare som sitter i ett hörn.
Nej.
Utan det är människor ibland i kostym som har tänkt väldigt mycket hur man kan utnyttja vår samhällets svagheter.
Ja.
Och därför måste vi vara lika snabba för att faktiskt möta det här och förstå hur mycket pengar det handlar om.
Ja. Ja, men det, när man läser sånt här varje morgon, det är alltid några sådana här i nyhetsflödet, så blir man ju till slut väldigt, vad ska man säga, desillusionerad att vi inte har klarat av det här. För vi har ju varit ett land med full kontroll på våra invånare. Och jag bara kollade det här med, vi har inte ens koll på hur många vi är idag. Och Skatteverket uppskattar att mellan 110 000 och 185 000 människor befinner sig i Sverige utan person- och samordningsnummer. Och det är också en svart område där människor finns här utan att vi vet vad de gör.
Det är därför framförallt Socialdemokraterna i Södertälje och Boel Godner har drivit det där jättehårt, att vi behöver se till att få en ordentlig folkbokföring.
Ja.
Sen så uppfattar jag att även nuvarande regering har tyckt att frågan är viktig. Jag tror att man sa i förra valrörelsen att man skulle gå runt och räkna tandborstar.
Ja.
Så blev det inte riktigt. Men det är en viktig poäng som du gör, att ska vi få ordning på organiserad brottslighet, så måste vi också veta vilka människor som är i Sverige.
Ja, precis. Du har helt rätt. Vad säger du, Jon? När ni träffar på människor utan identitet, vad gör ni då?
Nej, men det är, nu var det en mångfacetterad fråga där. Det är inte alla som kanske ska ha personnummer eller samordningsnummer till att börja med. Och det kanske inte är det problemet. Men det, vi har ju som sagt ett system som inte håller ihop. Och pratar vi folkbokföring, så ja, det är ett utbrett problem sedan länge som vi har. Men jag skulle nog inte säga att det största problemet är inte liksom för polismyndigheten i sig, utan det är mera aktiebolaget Sverige som vi ingår i. Där det läcker pengar ur systemen, och där tror jag att man liksom över hela den politiska fåran, där kan man ju absolut hitta konsensus. Det finns väl ingen politiker som vill att liksom vi ska blöda pengar till kriminella.
Nej.
Eller fuskare.
Nej.
Så där behövs det liksom krafttag, och det... Jag har jobbat en del med felaktig folkbokföring. Jag håller på fortfarande med det. Och man blir förvånad hur pass rörigt det är.
Alltså, rörigt,
vi har ju folk som är skrivna i trapphus där det inte finns en lägenhet.
Ja, jag vet.
Man är ju ändå skriven där. Och det
liksom... Fast det har blivit tuffare, hörde jag. För jag känner en person som hade gigantiska problem. Mm. Var skriven på en adress. Fick inte vara skriven på den adressen. Hittade ingen annan adress att skriva sig på. Och då var personen bortförd på folkbokföringen. Mm. Den här personen hade svåra drogproblem från början. Ja. Mm. Och plötsligt fanns personen inte. Så den tappade bank-ID, ID-kort, allting. Och lång process tillbaka.
Ja.
Så det har blivit hårdare. Svarar man inte på de här breven att man bor där så är det tydligen tuffare. Men den här personen har en mamma som hjälper honom.
Ja, och det där skulle jag säga, det är såklart att det är ett problem. Det har jag respekt för. Ja. Jag skulle inte säga att det där, just det där exemplet är det stora problemet, om man säger så. Men vi har ju folk som är då... Ja, men 40-50 personer som är skrivna på en lägenhet som inte vi vet om de är i Sverige eller någon annanstans. Alltså det är på en högre skala liksom, där vi behöver komma i ordning. Mm.
Men det finns, jag vill ändå säga, jag köper att det finns många olika liksom, problem och vi har problem med svart arbetskraft och där människor är skrivna. Men för enskilda individer så uppfattar jag att den här förändringen som man har gjort ändå är en fördel. Jag har varit med om situationer där personer som till exempel har fått en lägenhet där den gamla hyresgästen inte har velat flytta. Och då eftersom att du då har ett jobb där du behöver säkerhetsklassas så kan du inte få din säkerhetsklassning eftersom att en gängkriminell är skriven på den lägenheten. Så, så som reglerna har varit så blir det ändå problem för enskilda individer även fast inte liksom på samhällsnivå är det största problemet.
Nej.
Just det här att man kan skriva en person på en kommun uppfattar jag ändå har gjort att Skatteverket har ett till verktyg som ändå gör att vi kommer lite närmare att få ordning och reda. Mm.
Nu tänker jag återgå till Jon här, som är polis. Vilka mer av alla de här sakerna vi beslutat om har på något sätt påverkat ert arbete som gör att det blir lättare att vara polis av alla de här?
Ja, alltså ett lokalt perspektiv så... vet jag, det är svårt att svara på. Det finns vissa som nog betyder mer än andra.
Det här med förverkande, det här med att man får sno deras
självständigt förverkande.
Heter det så? Man får ta deras bil.
Ja, precis.
Man får ta deras guldklockor.
Precis. Det har väl varit, det är väl lite ljumt där kan man säga. När det där kom så slog man verkligen på stora trumman i myndigheten och jag tror att vissa politiker sa att det här var liksom den största förändringen i förvaltnings...
Ja.
Så blev det inte, kan jag avslöja.
Det blev inte så?
Nej, så blev det inte. Jag tror inte vi når dit heller.
Nej. Varför då?
Ja, därför... Jag måste säga... Det är bra och dåligt. Det är sån... Vi ska ändå vara glada att vi lever på något sätt i en rättsstat. Ibland så lagstiftningar, vi hamnar inte liksom rätt från början. Vi kanske inte, förhoppningarna var lite större. Man ska ju då i den här lagstiftningen då, har man inte en legal förklaring till vissa tillgångar så kan ju de tas då utan att man blir, har ett grundbrott så att säga. Det visade sig vara rätt svårt. Så man hade nog lite för stora förhoppningar. Så den har inte riktigt levererat vad man absolut hoppades på. Man var ganska orolig inom polismyndigheten för att det här skulle liksom på något sätt svämma över nästan. Förstår du? Vi fick ganska stora begränsningar. Alltså vi som är förundersökningsledare och har den kompetensen och behörigheten fick liksom ganska, ska man säga, hårda riktlinjer och sådär. Men det blev inget stort inflöde.
Okej. Okay. Mattias, ser du några saker här som du tycker har varit bra reformer, som du tänker att det här är på rätt väg av de här reformerna som har beslutats och som man ska säga har haft stor enighet egentligen? De flesta förslag har man ju varit ganska överens om.
För väldigt många av förslagen så har i alla fall de stora partierna som S&M varit eniga om. Ibland har man haft lite olika liksom, inriktningar, men i grunden har man varit eniga. Och man kan också se att flera av dem beslut som är tagna under den här mandatperioden är ju, där är det utredningar i grunden som tillsattes av den gamla S-regeringen. Men om man skulle titta några år tillbaka så uppfattar jag att straffhöjningen när det gäller vapenbrott var viktig just för att det innebar obligatorisk häktning i vissa fall. Jag har träffat poliser som uppfattade det som väldigt demoraliserande och även invånare som uppfattade det som väldigt demoraliserande. Man ringde till polisen, man visste att det fanns människor med vapen på gatan och sen så åkte de tillväg till polisstationen och så var de tillbaka på samma ställe 30 minuter senare.
Med vapnen?
Ja, eller troligen, det? Eller ja, kanske eller i alla fall. Vapen, så ja. det uppfattar jag som viktigt. Sen är det väl i och för sig så att de här personerna är ju smarta, så nu är de på samma ställe men utan vapnet på sig. Men det uppfattar jag ändå som en viktig reform som är bra. Jag hade nog sagt, nu jag lyssnar på det Jon säger, annars hade jag nog nämnt den lagstiftningen om förverkande av tillgångar. Jag tycker verkligen att vi ska ha ambitionen att göra det svårt att vara gängkriminell, och då tänker jag att den lagstiftningen är viktig ihop med den myndighetssamverkan som finns mellan Kronofogdemyndigheten och polisen, så att de personer som har skulder också kan utmätas av polis om man då träffar på en person som har skulder med stora tillgångar på sig. Så det hade jag sagt, även fast jag lyssnar på vad du säger kring hur det fungerar i praktiken också, hur verksamma de är. Och sen finns det flera. 2019 så tog man ju fram ett 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Där finns det ett antal förslag som är genomförda. Jag uppfattar att de som klump ändå gav nya verktyg till polisen.
Ja, men jag tänkte fylla på där, just som du sa med häktning, det hade jag också kunnat hänga med på och säga. Det är väldigt, alltså sänka ribban för att folk ska kunna bli häktade. Det har nog varit efterfrågat från poliser ganska mycket. Det går ju att utveckla det, men jag skulle säga att det gör ju också både en respekt på något sätt för lagen, att man inte, som du säger, att det kan bli rätt extrema situationer när man är misstänkt för allvarlig brottslighet och hamnar ut på gatan igen. Så dels mot professionen i polisen och faktiskt allmänheten som har blivit drabbad, så tycker jag faktiskt att i många fall så skulle man kunna sitta häktad innan man blir dömd, om man blir dömd.
Jag tänkte också, Jon, någonting som jag reflekterade när jag pratat med alla de poliser som jag har haft i den här studion, det är att ni har en väldigt humanistisk syn. Du låter ju snällare än vad jag gör. Alltså jag är mycket, känner ju så här, man borde hårdare, för man blir arg när man sitter där och läser nyheterna. Och du ser människorna. Du ser även den här 17-åringen som du pratade om alldeles innan vi gick in, att du ser att de måste få en ny chans. Och vi som sitter där och läser nyheterna tycker, kasta ut dem, lås in dem. Man blir ju helt galen när det är mord eller stora brott. Hur funkar det att vara polis?
Ja, jag har som sagt nästan uteslutande jobbat ska man säga, som yttre tjänstpolis, och det är ju det perspektivet jag beskriver när man känner sig då som sagt ensam. Men också att, vad gör poliser? Vad hamnar vi på? Vi kommer från en sommar nu som vi precis börjar titta på och summera. Det är ju psykisk ohälsa som står för en jättestor del av våran arbetsinsats i sommar. Och den verkar öka. Det är ett jätteproblem. Så hade den funnits med på listan, som höll på att säga absolut inte direkt har med polisen att göra, så hade det varit liksom en förbättrad psykiatri, hade ju gjort underverk för polisens arbete.
Ja, ni får skjutsa människor hela tiden in till psyket och sen
åker de ut igen också. Det är ju bara en bit av det, och ni kan ju bara tänka er själv alla ringar på vattnet som händer med människor som mår dåligt. Ja, till slut blir det ju brott. Kan ju bli. Och det kan ju bli också så många gånger otroligt tragiska slut där man tar sitt liv. Och det blir vi inblandade i.
Men Jon, du är ändå ung, men du har ändå sett, du har vuxit upp i ett område som också hade problem när du var ung. Är vi bättre idag på att handskas? Alltså, har vi gått framåt? För att rent nyhetsmässigt har vi gått åt skogen, tycker jag. Hur ser du på det?
Det där är en komplex fråga.
Ja, jag
tror absolut vi har gått framåt i vissa delar.
På vilket sätt då?
Ja, jag tror att samhället, alltså jag minns när om jag inte drömt det, så tror jag plockade kanyler i skogsskolan. Alltså precis, att man hade sådana aktiviteter för att liksom, det skulle vara okej att vara ute på rastgården. Jag tror att vi har kommit en bit ändå där. Att det finns ändå många vettiga, liksom, humanistiska, som du säger, saker som sker. Jämfört med hur det var förr. Alltså, allt var verkligen inte bättre förr. Men när du pratar om nyhetsmedia, ja, då är det ju 14-årig flicka skjuter i Södertälje. Det är klart att det slår ut allt annat.
Eller en ung kille skjuts ihjäl på en buss i Tyresö.
Ja, ja, exakt. Och ja. Det där är ju en otrolig extrem situation för oss, tycker jag fortfarande.
Det är extremt. Det är
vi, och det kan vi absolut inte bli vana med på något sätt.
Ni är inte cyniska, du är inte cynisk.
Nej, det får andra bedöma. Men när jag började till exempel, då var ju krogvåldet mycket större.
Ja.
Alltså stod inte vi i krogkön innan så blev det slagsmål varenda gång.
Ja.
Det har gått ner i min upplevelse.
Ungdomar hänger inte längre ute på stan och krossar grejer.
Ja, men alltså, sånt finns ju fortfarande. Men jag upplever ändå att det finns en förändring liksom, till våld och en acceptans till brott i nära relation som absolut har blivit bättre.
Okay.
Absolut har blivit bättre. I samhället i stort, sen jag har börjat så tar man ju sånt. Alltså våld i hemmet tar man på en helt annan seriositet idag än man gjorde när jag började bara. Och backar vi bandet ännu mera, då kunde ju polisen faktiskt åka och nu bråkar de igen, skriver en anmälan och åker därifrån om jag liksom drar det till extremen.
Hur länge har du jobbat nu förresten som polis?
Jag tror att jag är in på 18 år nu.
18 år, ja.
Nej, men så det har absolut inte liksom bara blivit sämre och sämre och sämre.
Nej.
Men den här delen som sagt har rubrikerna, det är ju självklart en utveckling som vi inte kan acceptera.
Ja, men det är den som hela tiden om top of mind. Vad säger Mattias?
Nej, men jag har samma bild. Vi har jättestora problem på vissa områden. Och sen så finns det vissa saker som blir bättre.
Ja.
Och om vi klarar av att ha ett nyanserat samtal så tror jag också att vi klarar av att ha bättre åtgärder. För att om man tror att allting blir sämre så missar man ju faktiskt hur det finns nyanser i samhället.
Ja. Mattias, du hade någonting igen. Du sjönk inte ihop här när Jon sa att vadå polisstation i Tyresö, glöm det. Hur tänker du, Mattias? Vad tänker du göra? Riksdagsman som du är.
Så här, jag skulle, när vi pratar polisstation, då skulle jag vilja börja med den upplevda tryggheten. För om man tittar på Brås undersökningar, där ute där jag bor, på Racksta, där tror jag att det är 4-5% av de som bor där som säger att de är rädda när de går ut på natten.
Ja.
I Bergenområdena så är det 42% som säger att de är rädda. Den orättvisan i att inte kunna känna en trygghet i sitt eget bostadsområde, känna en trygghet och släppa ut barnen och leka, den är helt oacceptabel.
Helt oacceptabel.
Och jag gick in i politiken för att jag är socialdemokrat, för jag uppfattar det som en frihetsideologi där alla människor får chansen att välja sin egen väg i livet. Det här är en jättestor begränsning på människors frihet. Det är liksom min inflygning i det här. Jag tror att det behövs lokala poliser. Jag uppfattar att samhället i många sammanhang har dragit sig tillbaka. Därför behövs det fler myndigheter. Det jobbade vi med under de 8 år som vi styrde och skrev ganska konkreta regleringsbrev kring var myndigheter skulle finnas. Så har man inte gjort med polisen. Även den nuvarande regeringen som jag har varit kritisk till har ju varit tydlig med att de vill ha fler polisstationer. Det säger i alla fall Gunnar Strömmen när jag frågar honom, och jag tror honom. Men man har inte klarat av att stoppa nedläggningen. Sen var det också, precis som Jon sa tidigare, polisstationer lades också ner under de tidigare S-regeringar. Så att det är inte så att jag försöker...
Det är en långsam trend.
Exakt. Ja. Och den måste brytas. Och då verkar det vara så att det enda sättet att göra det är att använda regleringsbreven på samma sätt. Och konstatera att en kommun som Tyresö, eller för den delen en kommun som Upplands Väsby, eller Bro, som har en viss storlek och har en viss typ av problem, den behöver också en polisstation. Och den behöver inte bara den fysiska byggnaden, utan den behöver lokala uppsökande poliser.
Som då, kan våra invånare.
Exakt. Mm. Och då tror jag att antingen så hittar polismyndigheten det här själv, eller så behöver politiken vara tydligare. Och är vi tydligare så måste man ju också komma med pengar. Men det har man ju i alla fall under de senaste 10-15 åren, så har ju resurserna till polismyndigheten ökat jättemycket. Men utmaningarna har också gjort det. Min poäng är att det är ytterst politiken som styr det här. Och jag gör vad jag kan från riksdagen, om jag blir vald, för att verka för fler lokala poliser. För jag tror det behövs både för att ge poliserna bättre förutsättningar, men också för den upplevda tryggheten hos vanliga människor, till exempel här i Tyresö.
Jon, vad säger vi om det här?
Ja, jag har ju sån otrolig fördel vad tjänsteman just kunde säga. Glöm det, för jag tycker ändå det blir missvisande. För vi är ju i valtider verkligen, och säga liksom att vi skulle få en polisstation här i Tyresö, det är en fantasi. Det kommer inte ske. Det kommer absolut inte ske i korta perspektivet. Väldigt, väldigt långa perspektivet, ja, det kan jag bara hoppas på. Jag är ju självklart för det. Mm. Absolut. Jag är absolut inte nöjd hur liksom, myndigheterna har utvecklats bara på den tiden jag har varit. Som har gått från och jobbat på en 24-7-station där vi tog emot folk dygnet runt. Hade liksom arrest, jourbefäl, alltså mycket, mycket starkare lokal förankring. Till nu många år senare med en otroligt ökad befolkning som Tyresö också haft. Det pekar ju bara uppåt. Med minskad lokal närvaro. Och sen måste man ju skilja på det här. Polisstation, det tror jag absolut inte på. Ökad lokal polisnärvaro. Ja, där finns det ju helt klart en möjlighet av lite olika anledningar. Det är ju så att just nu har vi ju en ganska stor, en väldigt stor utmaning med myndigheter. Från och med nu kommer det ju en dubbla, om jag säger kullar, med nyutbildade som går på sin aspiranttjänstgöring.
Mm.
Det är ju en dubblering. Det är ju växtverk ordentligt. Men jag väljer ju såklart att se det väldigt positivt. Och jag hoppas att man liksom har rätt styrmedel och får kvar folk och jobba lokalt. Mm. Så jag kan ju absolut se mig en ökad polisiär närvaro i Tyresö. Till exempel en områdespolisgrupp skulle man kunna skapa. Som bara hade att jobba här. Jag tror de fortfarande kommer att åka från Nacka strand. Så det kommer kosta några, kommer kosta lite liksom milantal så där, men det tror jag, det ser jag ändå som en helt klar möjlighet.
Ja.
Sen så om vi pratar polisorganisationen så pågår det, vet jag, en ganska stor verksamhetsanalys, som sagt. Vi befinner oss i det absolut största polisområdet i Sverige, det är
Stockholmsyn.
Och den är absolut såklart mest brottsdrabbade, och då pratar vi som sagt det vi har nämnt förut, väldigt allvarlig brottslighet, det är vi ju drabbade av verkligen. Och där tittar man på, det har inte jag någon insyn i, men jag hör ju ändå lite snack att man tittar ju på kanske en annan uppdelning just för att vi är så stora.
Lisa,
det skulle kunna gynna Tyresö. Ja. Det är väl min hoppning.
Ja, Mattias?
Får jag bara säga, jag tror inte heller att man kan göra saker på kort sikt. Jag vill bara säga att det är inte så att jag har börjat prata om det här i valtid. Jag skrev första brevet till rikspolischefen ihop med kommunstyrelsens ordförande för 8 år sedan. Vi har gjort ett antal namninsamlingar. Vi skrev ytterligare ett brev för inte så länge sedan. Jag vet att Anita Mattsson på varje möte med polismyndigheten så nämner hon att vi känner att det finns ett behov. Kommunen gör vad de kan för att i alla fall visa att det finns lokaler som man är beredda att hyra ut till polismyndigheten. Så jag säger bara att det är ingenting som jag har kommit på för några månader sedan, utan jag har jobbat idogt med det i 8 år och kommer inte ge upp. Sen inser jag är inte naiv, så jag inser att liksom lösningen inte är den fysiska byggnaden, utan det är ju just de lokala poliserna. Men jag tror att det finns, just den här bilden av trygghet bygger också på den fysiska byggnaden. Så
ja,
att jag tror att den är viktig. Jag tror inte att vi vänder på en ettöring, men jag tror att om många av oss jobbar åt samma håll, så till slut så vänder man en atlantångare.
Ja. Nej, men jag måste bara förtydliga också, vad är en polisstation? Jag tänker mig ändå, som allmänhet, du ser skylt polisstation. Då tänker man sig, jag kanske kan göra en polisanmälan.
Mm.
Jag kanske får träffa en polis när jag går in här. Svaret är oftast nej. Svaret är nej i Nacka strand. Svaret är nej i Haninge. Vi har inte ens en polisstation i Tyresö.
Utan man gör
då
det på nätet.
Ni kanske liksom ribban för det.
Ja.
Och jag tycker det är helt fel.
Ja.
Nu om de kommer till Haninge så är det så här, ja, vi ber om ursäkt och åker till Huddinge.
Ja.
Alltså det är inte...
Det är inte
jag är inte nöjd med det.
Nej.
Så att jag applåderar det, men absolut, jag ser ingen liksom ens på långa vägar en möjlighet till en polisstation i Tyresö tyvärr.
Okej. Okay. Jag tänkte ta en sista fråga nu, för att det här, jag skulle kunna prata med er hur länge som helst. Det här är frågor som ja, det vänder sig magen på mig. Jag har alltså gjort 82 program, det här är program 83. Nu har jag nya fräscha människor här, inte de som har gått i pension. Men den viktigaste frågan är egentligen, hur tycker ni att utvecklingen i Tyresö går? Går åt rätt håll eller inte? Jag börjar med Mattias.
Jag skulle gärna vilja att vi använder olika nyanser även där. Om man tittar på kort sikt så är min uppfattning, och det uppfattar jag att polisen också ger uttryck för, att till exempel på Graningsringen så går det åt rätt håll. Den öppna dragscenen är borta och flera av de personer som har varit ett problem sitter nu i fängelse. Så att i vissa avseenden så går det åt rätt håll. Samtidigt när jag är på Graningsringen så träffar jag människor lite beroende på vilken port man går i som har ganska stora problem. Men om man ska försöka måla med en bredare pensel så är min bild att under de senaste åren har det blivit bättre på Graningsringen. Däremot så uppfattar jag, precis som du sa i början, att i strand är det ganska stökigt nu. Och även kring Alléplan är det ganska stökigt
nu. Ja, de har flyttat på sig.
Ja, så att det finns liksom olika nyanser här. Om jag jämför med när jag växte upp här så uppfattar jag att en del av mängdbrottsligheten är faktiskt...
Ja, mängdbrott är det att man krossar grejer och slår sönder bilar eller vad man gör för någonting. Ja.
Uppfattar jag i vissa avseenden är lägre. Mm. Jag uppfattar att... jag tror att jag var mer rädd än vad mina barn är kopplat till liksom, våld på allmän plats. Samtidigt så vet jag att lite beroende på var man vistas till exempel så känner jag föräldrar som inte låter sina barn röra sig förbi Alléplan just för att man uppfattar att det är väldigt otryggt. Så att, min bild är att jag vågar inte liksom, måla med en bred pensel mer än att jag kan konstatera det som jag ser i Brås undersökningar, att av Tyresöborna så är det extremt ojämlikt i hur man ser på tryggheten. I vissa områden är man jättetrygga, i vissa områden är man inte alls trygga. Och där uppfattar jag att det är politikens ansvar att lyssna på de 42% som är rädda för att gå ut på kvällen. Mm. För så kan vi inte ha det.
Nej. Och Jon, du är ju inte polis bara för Tyres utan du är polis i Haninge. Mm. Vad är din uppfattning om Tyres? Går, är vi en tryggare kommun? Går det rätt håll här?
Ja, jag vill inte ha alla Tyresö-kollegor emot mig nu. Jag vet, eftersom jag ändå är en del av polisområdet, att de lägger absolut resurser här i Tyresö. Ja. Det är inte bara så att de åker ett varv runt Nacka strand.
Nej.
Det gör de inte. Men med det sagt så jag får väl liksom knyta upp säcken lite. Alltså, ja, polisen absolut. Jag tror att vi absolut behöver mer synlig polisiär aktivitet än vi har. Jag tror att vi kan, liksom, kan öka antalet och antal personal som är knutna till Tyresö, det skulle jag önska.
Mm.
Inte bara här, men det skulle absolut Tyresö förtjäna.
Du är ju själv barn.
Ja, precis.
Hur gamla är de?
9 och 11 snart.
Mm. Känner du dig trygg med dina ungar när de rör sig själva, cyklar eller vad de gör?
Lagom trygg, höll på att säga.
Lagom trygg.
Jag är ju, höll på att säga, mest rädd för trafiken som kanske många människor är när barnen rör sig. Mer än att något fruktansvärt skulle hända.
Ja, okay.
Jag förstår den och jag vet inte om vi var inne på det innan. Jag är ju som sagt fotbollstränare i Tyres FF. Det var ändå, man märker oron när det som hände den här personbilsskjuten i
bussen.
Ja, precis. Mm. Och där vi då tränar på en viss fotbollsplan och att det blir en oro kring det.
Och då ska man säga så här, båda ni två är ju engagerade i någonting som är förebyggande, nämligen Tyresös fantastiska föreningsliv, där som bygger mycket bra saker, eller hur Mattias? Det ska du få säga, du är förrätt ordförande i Hanvikens SK.
Absolut.
Och det, nu när vi pratar här så är det invigning av ishall och nya stor inomhus fotbollsplan eller vad det är för någonting, sånt här som får alla människor glada i den här kommunen, eller hur?
Visst, det är fantastiskt.
Ja, det är väl positivt. För det säger man, det är Tyresö starka sidor. Det är föreningslivet.
Verkligen.
Ja, gud ja. Och det där tror jag är sån otroligt rätt strategi. Alltså, vi ska ju bygga på det som är starkt och utveckla det. Det är min upplevelse också här. Att vi har såna otroliga möjligheter där att bygga vidare på det. Mm. Så det hoppas jag ökar.
Som sagt, jag skulle vilja fortsätta prata mer mycket längre tid, men vi kan inte, lyssnarna är vi nästan uppe en timme här. Så att ni får komma igen och vi kan ju ta det sen efter valet och Mattias kanske sitter i riksdagen igen, vi får se.
Det är folket som bestämmer.
Det är folket som bestämmer, det är bra. Och då får vi se vilka nya reformer som är på gång. Och sen tycker jag att verkligheten i form av det jobb som Jon gör, som var riktig polis. Vad kallas du? Kallas du områdespolis?
Ja,
nu?
Områdespolis.
Vad är din titel?
Den är nu inte mer fantastisk än så faktiskt.
Okej. Ja, det är bra. Och jag som då är programledare för den här serien som heter Uppdrag Tyresö tackar riksdagsmannen Mattias Tegnér för att du kom hit.
Tack.
Och områdespolisen Jon Metz från Lindalen.
Tack så mycket.
Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.